Jag kommer göra en sak som vi har gjort tidigare nu. Och det är att inleda avsnittet med att prata om nästa avsnitt. Är det uppskattat?
Det får du fråga lyssnarna.
Mm. Men jag frågar inte det, utan jag bara gör det nu då.
Gör det.
Nästa vecka så ska vi köra ett sånt där lyssnarfrågor-avsnitt igen.
Mm.
Och då får ni som lyssnar väldigt gärna skicka in era frågor till oss. Det kan vara högt och lågt. Allt från börsen till att spara till barnen, att käka mat ute, you name it, vad som helst.
Mm.
Frågor om oss om ni vill veta det. Så vad skickar man då?
Till sparmakarna@gmail.com kan ni mejla till. Eller så skickar ni DM till oss på Instagram där vi heter Sparmakarna.
Det blir det toppen avsnitt.
Så in med alla era frågor så kör vi ett sådant avsnitt nästa vecka.
Jag har en fråga till dig nu.
Mm.
Ska vi bygga garage nu eller ska vi vänta?
Det är den stora frågan.
Mm.
Det är ju något vi har grubblat över. Vi har ju varit så sedan vi köpte tomten att vi, så här, vi får ta den tiden vi behöver. Vi bygger det vi kan bygga och så sparar vi pengar och så har vi kul längs vägen.
Mm.
Men det är ju sjukt många projekt som det är just nu. Och frågan är det kanske värt att låta någon annan, att betala lite mer för att någon annan gör det och att få, kanske faktiskt få lite mer nytta av till exempel ett garage här nu då som vi funderar på att...
Nej, men precis. Det tråkiga blir ju om vi väljer att vänta och ändå inte göra det själva.
Mm.
Då kan man ju lika gärna, då kan man lika gärna lägga bort det nu.
Ja, men precis.
Man känner ju också att man vill få användning av det så snart som möjligt. Eller både du och jag är ju sugna på ett garage nu.
Mm.
Både så här, ställa bilen i och att förvara massa saker.
Ja, men jag är främst... jag vill veta om vi har tänkt att göra det själva eller inte. Ska vi ändå inte, som du säger, det blir inget nice att upptäcka om 3 år. Så här, nej, det här blev för mycket för oss.
Och
då hade vi haft ett garage i 3 år redan, om vi hade kommit på det tidigare.
Nej, men precis. Vad säger du?
Nej, men jag tänker det handlar om tid kontra pengar ibland. Att tiden vår är också värt.
Det är väl värt mest egentligen.
Det är jättevärdefullt.
Det är därför vi vill gå mot ekonomisk frihet.
Ja.
Det är för att få mer tid.
Mm. Och,
men det är en svår avvägning, jag håller med. Mm. Men är det någon som lyssnar som antingen vet någon bra så här garageleverantör eller som bygger garage eller någonting?
Eller en bra kombination. Alltså vi tänker ju att vi kanske lämnar ett visst arbete, men det är ganska stor skillnad att göra allt från scratch själva eller ja, men någon som känner att men vi, så här gjorde vi när vi skulle bygga garage och det sparar oss både tid och pengar och vi hittar en bra lösning för så.
Nej, men tänker man kanske har en garagebyggarfirma och lyssnar på Sparmakarpodden. Då får man gärna höra av sig till oss. Mm. Vi håller till i Göteborgstrakten.
Mm.
Så det har varit svinkul.
Mm.
Idag så ska vi snacka om något som så spännande som hur man faktiskt börjar spara på börsen. För det är inte alla som har gjort av våra följare och lyssnare. För att det är också en populär fråga vi får.
Mm.
Så jag tror inte att så här, detta avsnitt kanske är för alla som är så här superbörsnördar.
Mm.
Utan det här är snarare för någon som kanske går i tankar om att hoppa på börsen. Mm. Eller undra mer. Vi kommer att berätta saker. Även om man redan är på börsen så kan det också vara intressant att lyssna på. Mm. Tror jag det vi har att säga. Alltså, man kanske inte förhoppningsvis...
Mm. Ja, vi går igenom lite basic saker.
Ja, men precis. Och man ska veta det. Att vi kanske nämner så här, vissa fonder, vissa bolag och sådär. I det här avsnittet och man måste verkligen göra sin egen analys innan man faktiskt köper någonting. Så där är en disclaimer att man liksom tar inte det vi säger som råd.
Nej.
Det är absolut inga råd.
Nej, det här är exempel på för att tydliggöra till exempel vad en fond är och ge ett exempel på en fond. Men det innebär inte att det är en köprekommendation, verkligen inte. Eller att vi tycker att det här är något att ha eller att vi har den, att vi äger. Så verkligen, det här är för att sätta lite begrepp. Göra lite olika begrepp mer begripliga.
Ja, men precis. Vi lägger en jingle här och så rullar vi igång.
Ni lyssnar på Sparmakarpodden. Här snackar vi ju vardagsekonomi och vi vill ju inspirera till ett långsiktigt sparande. Och samtidigt så får ni följa med oss på våran resa mot ekonomisk frihet.
Woho! Och i den mot den ekonomiska friheten, för att den ska bli möjlig, så måste vi ju få våra pengar att växa.
Mm.
Och det gör vi ju genom att placera pengarna på börsen bland annat då.
Det gör vi. Det är vårt absolut största hjälpmedel kan man väl säga.
Ja.
Och verktyg för att ta oss mot vårt mål. Vi hade ju kunnat göra på många olika sätt, tänker jag.
Mm.
Men det vi landar i är ju att vi ser den bästa och största avkastningen genom att placera på börsen.
Det känns som att det går betydligt snabbare än att lägga dem på ett sparkonto. Mm. Men inte just nu.
Nej.
För nu, de senaste månaderna, så har ju börsen varit kajko.
Mm, absolut. Men det förändrar inte vårat sätt att spara på börsen.
Mm.
Gör det ju inte. För att vi ser och har det som ett så långsiktigt tänk. Så det här att det dippar, det är en del av börsutvecklingen, tänker vi.
Mm.
Och vi försöker inte tajma börsen på något sätt där vi hoppar av när det är ett visst läge, eller försöker tajma och hoppa på och köpa in oss, utan vi månadssparar ju månad efter månad så mycket vi kan för att nå vårat mål.
Så det är riktigt tråkigt.
Riktigt, riktigt tört.
Mm.
Mm.
Ja, men jag tänker att man ser en tidslinje så här. Se att vi sparar i 20 år.
Mm.
Så går det långsamt, långsamt upp.
Mm.
Och sen kommer liksom ett hack som är nu, som är så ganska skarpt neråt.
Mm.
Och sen fortsätter det långsamt, långsamt upp. Så att under 20 år så blir det ganska bra utveckling.
Mm, mm.
Även om det finns kanske några sådana hack i kurvan.
Och zoomar du dessutom ut på den här kurvan över alla de här åren som vi sparar, så är det där lilla hacket det är väldigt obetydligt i den stora helheten.
Exakt. Men ska vi börja lite så här basic bara, vad börsen är för någonting?
Mm. Men det är ju en marknadsplats där det gör det möjligt för oss att faktiskt komma in och handla olika bolag.
Mm. Ja, men precis. Börser är väl, alltså det finns ju olika börser. Det är inte bara aktier och fonder som är, man kan köpa massa olika saker, men det här är ju en börs för typ värdepapper.
Mm.
Så ja, den börsen vi handlar på och pratar om, där kan man ju köpa aktier och fonder, eller värdepapper, kan man säga.
Mm. Supersnabbt, vad är en aktie?
Men det är ju en, man kan säga att det är en del i ett aktiebolag, eller det är en del av ett aktiebolag.
Mm.
Så det kan man ju tänka när man så här köper en aktie för första gången, att nu köper jag, eller nu blir jag delägare i det här bolaget.
Mm.
Och det finns ju olika typer av sådana aktiebolag som är på börsen, som till exempel så här, många vet om H&M, eller så här, stora bolag som AstraZeneca och vissa banker, typ Handelsbanken, Swedbank, Nordea och så vidare.
Mm.
De är ju på börsen. Och där kan man ju faktiskt gå in och köpa på börsen då, en del av bolaget.
Mm.
Vilket är ganska häftigt i sig.
Att vi kunde göra det så enkelt, tänker jag. Mm. Att här några knapptryck så kan jag bli delägare.
Ja. Ja, det blir ju så. Ja. Och typ så här, sen har vi typ den utländska börsen, och då kan man köpa in sig i Alphabet till exempel, som äger Google eller Apple och Microsoft. Typ. Så säg att du äger Apple och har din iPhone. Du vet att alltså, varje gång du köper en iPhone så är det så här, men det här bolaget är jag delägare i.
Mm. Och i den tanken så ska man ju verkligen då ha med sig, alltså om jag tänker att jag vill bli delägare i det här bolaget.
Mm.
Att jag verkligen behöver tro på det.
Mm, ja, exakt.
Att så här, kan jag stå för det? Det kan ju vara väldigt avlägset när, om man liksom köper in sig på olika bolag och sådär. Men jag tycker det blir mer konkret och lättare att ställa sig frågan. Så här, kan jag tänka mig vad, är det här ett bolag jag kan tänka mig vara delägare i?
Mm.
Tror jag på det de gör? Kan jag stå för det de gör?
Ja.
Är ju två bra frågor, tycker jag, man bör ställa sig.
Ja men verkligen, för jag tror att många som varit nybörjare som vi har pratat med, då är det så här, många tror att köpa aktier, då ska man gå in i bolag som man inte har någon aning om.
Mm.
Läsa på massa liksom, konstiga rapporter.
Mm.
Och det är små bolag som man tar jättestora risker i. Liksom.
Mm.
Men här är det liksom, om du tar så här, AstraZeneca eller H&M och sådär.
Mm.
Det är liksom stora, de är ju giganter.
Mm.
Och du vet exakt vad de gör. Så här, H&M, det har ju stenkoll, liksom, finns i varenda liten jävla sketen ministad i Sverige finns en H&M. Liksom.
Mm. Mm.
Det är inte svårare än så egentligen.
Mm.
Och en aktie då, hur jag tänker så här, pris, för man vet ju också att så här, priset på en aktie varierar ju såklart.
Mm. Mm.
Och det är ju, alltså när ett bolag sätts på börsen så är det ju marknaden som, vi bestämmer ju priset, vad priset ska vara.
Mm.
Och är det många som köper en aktie så går ju priset upp.
Mm.
Och tvärtom då, säljer många av så går priset ner.
Mm.
Så oftast brukar det ju, inte alltid, men oftast så speglar ju det hur det går för bolaget. Mm. Så här, går det bra för ett bolag så är det ju många som vill köpa in sig.
Mm.
Så brukar det ofta så. Sen finns det ju andra faktorer som vi inte ska gå in på här som påverkar börsen. Men,
ja, men jag tänker att det går, det mest konkreta jämförelsen skulle jag säga ändå är kanske att tänka som en bostad.
Mm.
Alltså om det är hög efterfrågan på den bostaden så, och det är många som vill köpa, ja, då kommer det garanterat bli ett högre pris på den, i den försäljningen.
Vilken bra jämförelse.
Ja, tack.
Kom du på den så på stående fot?
Nej, men jag, det, så har jag liksom, det, jag, för min del, jag behöver ju omvandla saker till något väldigt konkret. Precis. Och något som kanske ligger mig, ja, men som jag kan relatera till lite enklare. Det här på nätet och börsen och handla med någonting jag kanske inte ser. Jag gillar ju kontanter till exempel. Jag föredrar ju kanske ha mer kontanter än vad du har i plånboken.
Ja, definitivt.
Så ett mer konkret exempel får mig att fatta bättre.
Mm.
Så kanske gör det för någon mer.
Det låter väldigt rimligt. Om vi går vidare här så, alltså en aktie då, när man ska köpa en aktie, om sett priset är satt, så har man sagt, ja, men då ska jag köpa en. Så är det också så att man betalar en avgift för aktien som vi kallar för courtage. Det är ett begrepp som man bör ha koll på.
Courtage bör man ha koll på. Courtage kan ju skilja sig väldigt mycket beroende på vilken marknadsplats du använder. Så det är också superviktigt att kolla upp vilken courtage, liksom, vad är det för courtage jag kommer betala.
Visst.
För att vilken typ, vilken...
Ja, för de använder ju olika typer av courtageklasser finns det att välja. För att inte göra det för krångligt så är det så här, du ska köpa en aktie. För att du ska kunna köpa den så kostar det, säg, antingen så kan man välja en viss procent av det man vill köpa. Säg att jag vill köpa för 2000 spänn, så är det en viss procent av det. Eller så är det en viss summa, finns det också.
Mm.
Så här, om jag betalar 20 kronor per varje gång jag köper den, några aktier liksom så.
Och tillägga att det är också när du säljer.
Ja, precis.
Så att du vill ju ha så lågt courtage som möjligt för att få behålla så mycket av pengarna själv.
Precis.
Och jag vet till exempel på min förra bank som jag hade. Där, då hade jag nog ett courtage som låg på 100 kronor per liksom, köp eller säljtillfälle.
Ja, just det.
Och det var ju jätteolönsamt. Jag behövde ju räkna in det nästan. För som småhandlare så blev det ju ganska stor del. Jag var tvungen att tänka efter mycket mer, kände jag.
Mm.
Till skillnad från andra marknadsplatser. Där courtaget är mycket mer gynnsamt för en småsparare.
Ja, men visst. Ja, men så är det.
Mm.
Och det finns ju olika så här, när man väl ska köpa en aktie så finns det olika så kallade nätmäklare. Alla har säkert talat om typ Avanza, Nordnet eller Saver till exempel. Då.
Mm.
Det är där man kan köpa sina aktier. Då. Och sen har vi ju fonder. Fonder kan bestå av också massa olika värdepapper. Men om vi tar en aktiefond så är ju det ett gäng olika aktier helt enkelt.
Mm.
Som en fond består av. Och då är det så här, många personer, säg att du har en fond och så har du 20 bolag i den fonden.
Mm.
Då kan många personer liksom köpa in sig i den fonden och indirekt äga bolagen i fonden.
Mm.
Så man köper liksom en fond, men det är liksom massa aktiebolag som är där antagligen.
Det som tillkommer här istället för kotage är ju att det finns någon form av förvaltare.
Mm.
Och här tillkommer istället för kotage så tillkommer det en förvaltningsavgift. Eftersom det är i någon form någon annan som förvaltar fonden.
Yeah.
Och att den här då lilla nissen får en liten peng för det.
Mm.
Och då överlåter du ju såklart en del av det aktiva arbetet kan man väl säga.
Ja, men precis. För det finns ju så här, både aktivt och passivt förvaltade fonder.
Mm.
Det är som du säger, en aktivt förvaltarfond är någon eller några personer som sitter och väljer ut så här, det är de här aktiebolagen ska finnas i fonden.
Mm.
Så hade du och jag haft en fond och valt ut bolag till den fonden så hade den varit aktivt förvaltad. Sen finns det, och där betalar man ju som sagt en förvaltningsavgift för att vi ska göra det jobbet. Mm. Liksom. Och de är oftast dyrare då än en passivt förvaltarfond som oftast då följer något slags index.
Mm.
Och index är ju så här, vad är ett index? Men det kan vara typ ett marknadsindex som till exempel så här, men det finns en fond som heter Avanza Zero. De följer ett index med de 30 mest omsatta bolagen, om jag inte säger fel nu, i Sverige då.
Mm.
Alltså de bolagen som i Sverige omsätter mest pengar, det är ett slags index då. Så de 30 bolagen finns i den fonden. Och är det något bolag som går upp i de här topp 30, då byter fonden ut dem.
Precis.
Eller det bolaget.
Ja, och det behöver du ju då inte göra på egen hand. Du skulle ju kunna, du har ju möjlighet att köpa in dig på de här 30 bolagen.
Mm, absolut.
Precis som fonden gör. Men skillnaden blir ju att du får göra ett mer aktivt arbete själv.
Ja, men ja, exakt. Så är det verkligen. Så det som är så här, behövs ingen förvaltare så blir det en billigare avgift. Alltså indexfonden har ju ingen aktiv förvaltare helt enkelt då.
Kan man säga att det är lite som vårt garage här nu? Om man ska välja tiden eller pengarna.
Ja, om vi gör det så är det passivt förvaltning. Eller vadå?
Nej, jag tänker det. Att här kan vi kan lägga en liten större slant på att låta någon annan göra det. Eller så använder vi vår egen tid och förvaltar det själva.
Mm. Ja, men det jag menar. Att om vi gör det så är det passiv förvaltning. Om någon annan gör det så är det. Ja, det är lite halvklar jämförelse.
Ja, okej, det var inte lika bra.
Precis. Nej, men om man har kommit då så här att man säger att man vill skapa ett konto hos en av de här nätmäklarna då.
Mm, hur gör man då då? Vilken del.
Vad gör man då då?
Hur gör man då då?
Men det kostar ju ingenting.
Det kostar inget.
Nej, det är faktiskt gratis att öppna ett konto oavsett vilken nätmäklare du väljer.
Mm.
Och de två största, det kan vi säga, inget samarbete, men det är ju Avanza och Nordnet.
Det är bara så det är.
Det är bara så det är. Så, fan, vill jag ha en värmländska?
Det är bara så det är. Va?
Värmland. Vardå? Så det är. Nej,
nej, det var dåligt.
Okay. Nej, men sen kom ju de här Saver för några år sedan också. Som är de är ju billigare på just fonder.
Det här är verkligen, det låter så fruktansvärt mycket som ett samarbete, men det är det inte.
Nej, det är inget samarbete. Nej. Verkligen inte. Så någon av dem ska man ju välja om man vill öppna ett konto. Så. Men det är inte det enda sättet heller, utan det är också så här, det finns ju de här fondrobotarna. Vi har gjort reklam för en av dem i den här podden. För att vi använde den roboten tidigare. Mm. Men som vi har slutat använda. Men det är ett bra alternativ. Vi gillar fortfarande fondrobotar. Mm. Det är inte så att vi inte tycker om dem. Liksom.
Nej.
Det är skitbra att använda. Hur gör man då, älskling, om man vill säg, dra igång ett konto som fondrobot?
En fondrobot. Ja. Ja, men, nu kan jag inte svara för alla. Men de som vi känner till. Så får man ju börja med att svara på några frågor för att fondroboten ska veta vilken typ vilken nivå av risk du vill ta liksom. Hur, till exempel hur lång sparhorisont du har och så.
Mm.
Jag kan att ändå liksom sy ihop en portfölj som passar ditt sätt att vilja spara på liksom.
Ja, för jag kan tänka mig så här, i det kortare tid så kanske den tar fram fonder som är med lite lägre risk.
Mm.
Och tvärtom då, om det är på lång tid så kanske de tar fram högriskfonder. Liksom, typ så.
Men också hur man själv, vilken risk man själv vill ta. Liksom.
Ja, det är mycket så här, det finns ju så här miljötänk.
Ja, men jag skulle säga det också, liksom, vilken typ av bolag, återigen det här, vad kan man tänka sig stå för att man ändå få vara med och handlar ju om att få styra, även om man vill lämna ifrån sig just förvaltandet så putta in det som är viktigt för en själv, det är ju superviktigt.
Så här, jag vill inte investera i ett bolag som främjar vapen och pornografi och grejer liksom. Så här, då väljer den ju bort det.
Såklart. Såklart. Ja, men precis.
Ja.
Visst. Så svara på lite frågor och sen puttar den ihop en portfölj som passar dina svar. Och så får du såklart betala en avgift för den här tjänsten.
Ja, de är ju inte dumma. De tar ju en slant.
Ja, men det är klart. Såklart. Det är klart. Och där får man ju jämföra om man är intresserad av att använda en fondrobot. Där får man ju jämföra såklart. Mellan.
Och det var ju anledningen till att vi faktiskt hoppade av fondrobot. För att vi ville förvalta den själv.
Mm.
Eller portföljen.
Mm.
Och då kan vi lika gärna göra det utan att betala någon annan för att göra det.
Mm.
Även om det är en robot liksom.
Precis.
Sen ska man ju också så här, ja, men då får man ju hoppas att man slår robotarna. Mm. De är ju också duktiga.
Mm.
De här små rackarna.
Mm, visst.
Ja.
Visst. Mm. Men om man nu är lite nyfiken på att börja investera. Det är ju många som har gjort det den senaste tiden, säg 1,5 år tillbaka. Så är det ju rekordmånga som har börjat. Mm. Och då hoppas jag ändå, eller kan man säga det, hoppas att man har öppnat ett ISK-konto.
Det får du absolut säga.
Mm. För det är ju, det finns ju många fördelar med det, tänker jag, att ha ett ISK-konto där man investerar genom. Dels så slipper man ju
det. Får jag bara avbryta dig där?
Japp.
Vi måste sluta säga ISK-konto.
Ja, men ISK-konto.
Det är ju investeringssparkonto-konto. ISK står ju för investeringssparkonto. Så säger du ISK-konto.
Mm.
Så det är investeringssparkonto-konto.
Ja. Och det här är en mindre älskad sida hos dig.
Jag vet. Jag hatar den själv hos mig själv. Också, men ja, det gör ju ont i mig.
Hos mig själv. jag var tvungen.
Jag älskar dig.
Åh.
Ja, fortsätt att jag avbryter.
Du är lite jobbig.
Jobbig.
Skitjobbig. Får man säga.
Uh-huh. Ja,
du var tvungen att avbryta mig.
Nej, men du har sagt det så många avsnitt nu.
ISK-konto.
ISK-konto.
Jag kommer fortsätta med det.
Jag vet, för att jag sa det. Jag skulle inte sagt någonting.
Nej.
Fortsätt.
Ja, jag skulle säga det att nummer ett. Mm. Nej, vi ska inte rangordna. Men jag tycker en fördel är ju helt klart att när du gjort olika affärer så på deklarationen så kan du ju kräva en del om du behöver liksom räkna ut skatten och fylla i blanketter och sådär, K4 och sådär. Men det behöver du inte med om du har ett ISK-konto. För det är bara att tjuffa in av sig själv.
Ja, just det.
Så det schablonsbeskattas alltså.
Mm.
Och den uträkningen ska vi inte gå in på, men det är det fortfarande det här med kvartalsvis och beroende på hur mycket du satt. Nu gick jag in på den då. Skitsamma, det schablonsbeskattas och det är svinbra. Och det är väldigt förmånlig beskattning.
Jag tror det är 0,375 2021 procent.
Mm. Har du däremot ett annan typ av konto?
Kontokonto. Mm.
Så kan det ju vara snarare runt 20% beskattning bara.
Ja, men vinstskatt är väl typ 30%.
30% vinstskatt är det nog till och med.
Ja, och ja, men schablonsbeskattningen, man kan ju säga det att det också, alltså det som beskattas är ju det kapital man har på kontot.
Mm.
Så har man 100 000 så är det då 0,375% då
mm.
som beskattas.
Mm.
Det, det året, jag tror 2021. Mm. Oavsett då, så att, men så här, det som är negativt då, man säger att det är jättebra, men går man förlust, typ som nu, när många ligger minus, då beskattas ju kontot även fast man inte har gjort
vinst. Precis, och har du till exempel ett depåkonto, så,
kontokonto,
så kan du ju kvitta förlust mot vinst.
Ja, men precis.
Det är ju...
Det är sant. Men jag gillar framförallt det med deklarationen.
Mm.
Den tycker jag är trevlig.
Mm.
Så vad ska man välja egentligen då? Kan man undra. Är det fonder eller är det aktier? Vad säger du? Hur började du? Hade du fonder i början?
Ja, men det är fonder för egen... Ja, men jag har haft en blandning.
Jag tyckte det var jättebra när jag började med börsen första gången. Då var det en kompis till mig som var jäkligt insatt och bara, men du börjar köpa fonder. Mm. Så här, det är enkelt. Man betalar inte någon courtage. Det är liksom avgift, liksom förvaltningsavgift. Men du köper liksom, det är inte liksom, du kan välja liksom fonder med jättelåg risk. Mm. Alltså det är ett väldigt bra sätt att börja. Och så alltså är man inte, man märker ju då om man är intresserad.
Mm.
Och då börjar man intressera sig kanske för vilka bolag som finns i fonden.
Mm.
Och helt plötsligt sitter man där och har köpt egna bolag istället.
Mm.
Liksom.
Mm. Det jag tycker är väldigt bra med fonder är ju att du verkligen kan sätta upp ett till exempel månadssparande som bara sköter sig automatiskt varje månad. Och så säg att du sparar 3000 i månaden, då investeras 3000 i månaden.
Mm.
Och det liksom putchas ut av sig själv.
Mm.
Det tycker jag är suveränt. Det går liksom inte att göra det enklare än så för sig själv. Liksom. Att såhär, sätta ett autospar till den marknadsplatsen som man har konto på.
Mm.
Och sedan investeras de pengarna.
Det tror jag också är en missuppfattning ofta. Att man måste vara så himla aktiv för att vara på börsen.
Mm.
Men det du säger här, det är ju egentligen att man ska göra ett litet så här ingrepp. Jättekonstigt ord. Men något slags insats. Man vill göra en insats i början. Ja. Och sen läsa på lite för att fatta. Och sen så sätter man ett månadssparande. Sen kommer man typ glömma av allt som har med aktier och fonder. Om man inte är jätteintresserad då.
Ja, men jag tänker som till våran dotter så har vi ju exakt gjort så. Vi har satt upp vilka fonder vi vill hennes pengar ska gå in i.
Mm.
Och så har vi satt en stående överföring till det fondkontot.
Ja.
Eller till hennes portfölj, fondportfölj.
Mm.
Och så vi gör ju inte ett knyst med hennes sparande.
Nej. Det får ligga
där. Vi gjorde en insats i början och valt ut det. Och nu så sitter du och puttrar på. Och det är ju exakt så vem som helst sparande skulle kunna se ut genom fonder. Och det är ju bra mycket enklare än en övrig ekonomi man behöver egentligen göra.
Mm. Ja, nej, verkligen. Och det är ju liksom så här, jag tycker indexfonder, det började jag i.
Mm.
Och det är jäkligt bra. Det är låg förvaltningsavgift som följer index. Och så kan man, det finns ju man kan ju googla på bästa indexfonderna hittills. Alltså i avkastning.
Mm.
De ljuger ju inte liksom. Man ser ju historisk avkastning. Det är ingenting som säger att det kommer bli så i framtiden.
Nej.
Men alltså så här, exempel. Jag kan dra exempel på indexfonder. Det är typ Länsförsäkringar Global Indexnära heter den som man kan kolla upp.
Mm.
Den är väldigt så riktad mot USA.
Mm.
Sen finns det till exempel Avanza Zero som finns bara på Avanza. Som är en svensk fond.
Mm.
Och så vidare. Swedbank har ju några Asienfonder som är bra. Som man ska tänka på att risksprida. Men det pratar vi om i andra avsnitt.
Ja, det kan man ju lyssna i tidigare avsnitt som vi har släppt.
Ja, om man vill höra hur vi resonerar kring att bygga fondportfölj eller bygga aktieportfölj. Så. Jag tycker nästan vi sätter punkt där i sling.
Mm.
För att det här var liksom ett avsnitt där vi pratade om hur fasen man kommer igång och sparar på börsen.
Mm. Mm.
Så kanske man har fått lite mer insikt i det och kanske lite mer intresserad.
Mm.
Eller så har man suttit här och lyssnat och tänkt att fan vad basic det här var.
Mm. Det här kan jag ju redan.
Ja, och då är det bara...
Kör. Bra.
Du tar en glass. En cola kanske.
Nej, jag tänkte att det skulle boosta en lite.
Ah.
Att så här, fan jag har ju bättre koll än vad jag kanske trodde.
Just det, så kanske det är. Verkligen. Så vi kanske kan ta något avsnitt längre fram där vi tar lite mer avancerat steg två. Men jag gillar inte det, det blir såhär faktabaserat egentligen.
Nej, men det här var vad det var. Och kom ihåg nu att skicka in era frågor. Kanske det blir följdfrågor på det här avsnittet.
Mm.
Så skicka in dem på sparmakarna@gmail.com eller skicka DM till oss på Instagram där vi heter Sparmakarna.
Där har vi ett Instagram-konto.
Där har vi kontokonto. Och nu ska vi...
Skaffa ett Instagram-kontokonto.
Nu känner jag att det här går till mobbing. Nu ska vi ut i solen.
Ja, det var kul att sitta på golvet här i din sommarstuga och prata med dig sen.
Ja, men det var lite mysigt.
Ha det fint alla där ute, alla semesterfirare.
Ja.
Hoppas du har det gått i hängmattan.
Och även du som kanske sitter inne på kontoret och knegar för kung och fosterland. Vi hörs nästa vecka.
Ha det fint. Ta hand om er.
Hej då.
Puss, hej.